Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen! Att vänta på katastrofen, det känns nästan som att katastrofen är här om man, som jag, följer nyhetsrapporteringen intensivt i dessa skrämmande tider. Ska vi säga det?
Alltså det är ju stökigt på många sätt, så är det ju va. Så att jag har fått mail om det, att vi skulle ta något roligt någon gång också, Kalle. Har du något roligt på lagar? Men det kan vi ta sen.
Alltså jag kan berätta om min setup för den här inspelningen. Förra våren så grävde jag ner en fiberkabel till vår gäststuga där jag sitter och poddar. Internet slutade funka ganska snabbt och jag började felsöka. Jag höll på och grävde och grävde, grävde upp sladden på massa olika ställen och höll på och drog och härjade. Och då hade jag, ska jag berätta också, att jag hade på inrådan från de som hjälpte mig att installera, alltså nätverksdatakillarna. De bara, det behövs inget sånt där gult rör. Jag har en nätverkssladd som ligger på landet. Den ligger på botten av en damm. Det är inga problem. Det är bara att köra. Skönt. Det är lite billigare. Så då la vi bara ner den där sladden. Men när jag höll på och grävde och slet i den så fick jag upp en bit av kabeln och jag såg då att det var små gnagande tänder på den. Så jag antar att sorken har varit på den. Och nu har internet slutat funka igen, så nu tror jag att sorken har ätit av kabeln igen. Så nu har jag fått dra en sladd ovan jord.
Så ligger en vit, så när någon krullig kommer här och kör förbi med bilen, då får
då
du springa ut och
med sig min nätverksladd och Bridgepodden.
Då tystnar du, ja, då vet vi, då väntar vi.
Exakt. Men så vi får hoppas att det inte kommer någon, och sen ska jag försöka, när kärlen släpper får jag försöka gräva ner ett sånt där gult rör så att jag får lite säkrare anslutning. Så vi kan fortsätta leverera de här podcasten.
Men gör det, Kalle, då kan du lägga in något andra saker också som du kommer på i framtiden.
Smart. Du, sent igår kväll så rullade ryska trupper in i östra Ukraina.
Ja.
I de redan ockuperade delarna. Putin höll ett långt... Alltså jag vet inte om jag ska hålla på att lägga mig i så mycket och analysera det, men det verkar som att rapporterna tyder på att det var, att folk tycker i alla fall att det var ett ganska förvirrat tal, att det var, jag vet inte vad man ska tro på, men hur som helst, han erkände Luhansk och Donetsk som självständiga stater och ansåg sig sedan behöva skicka in fredsbevarande styrkor i de här delarna. Vad har du någon kommentar, Patrik?
Nej, det här är väl, alltså det är ju en definitionsfråga. Alltså det här, vet det här med störningar och cyberattacker, och det har ju varit, alltså när börjar kriget?
Just det.
Ja, vad är definitionen för det? Har det redan börjat eller är det strax, är det sista steget innan? Det här är ju alltså två stater där man kallar separatistiska. Och det var ju där det kom in massa gröna män, som man sa. Alltså ryska soldater utan förbands- och nationsbeteckningar på, va? Som hjälpte dem. Så att jag tycker inte det är fel att använda det där ordet som du sa. Även om, men i Sverige så vill ju skåningarna bli fria, va? De har ju varit ockuperade i 400 år över det nu.
Ja.
Och men man kan inte bara göra så, va? Och sen kommer de utifrån och hjälper till. Då är det ju liksom ockupations... Om danskarna skulle komma och hjälpa dem nu då. Va? De fick ju
det är så jävla lustigt att du använde just den där. För det var exakt den liknelsen jag använde när jag skulle berätta för Britta vad som hade hänt i morse.
Ja, men den ligger nära till hand.
Danmark utropar Skåne som självständig stat och skickar fredsbevarande trupper.
Mm.
Det är likt.
Ja, det är det. Fast det är lite olika tidsperspektiv då. 450 år är väl relativt lång tid. Men det finns ju de som tycker så fortfarande där med. Men i alla fall, det är ju det som är bakgrunden då. Så nu har ju de gått in med förband, med förbandstecken och nationsbeteckningar på. De har trappat upp ett steg till. Alltså de är väl, jag tror så här, det pågår ju tydligen förhandlingar och prat med varandra. Och säger de inte det så gör det väl det ändå. Så att. Det här är ju sista steget som Putin har att visa att han menar riktigt allvar. För sen har han ju ingenting mer. För nästa är ju alltså bombardemang, va?
Just det.
Och vad jag förstår så sitter ju de nu i skyddsrummen på ukrainska sidan. Därför att det kommer ju att bli fruktansvärt om det blir en... för den börjar ju med robotar och flygbomber och alltihopa sånt där, va?
Just det.
Så det vet de ju inte om de bara rullar rätt igenom, men det verkar de ju inte ha gjort, vad jag förstår. Eller om de intar ställningar där nu och sen går vidare in i Ukraina. Men gör de det, då gör de ju rätt i att sitta i skyddsrum alltså.
Ja. Ja, för när vi släpper den här podden, det är ju tisdag idag och vi släpper podden imorgon, då kan det ju ha hänt mycket nytt. Men jag tycker att det är intressant det där du pratar om, att när börjar kriget? Det är så... Det känns som att den här nya, liksom den informationsåldern vi lever i, där vi hela tiden får så mycket information, gör att man blir liksom som lite förvirrad och som trött på hela grejen. Det är som att man inte, som positionerna flyttar sakta men säkert fram, och så, men nu är Vitryssland plötsligt står liksom under, där finns det permanenta ryska styrkor nu, och det har man liksom inte riktigt, det är som ingen grej.
Alltså det är ju upptrappningar och grejer, och sen är det ju aktiviteter som pågår hela tiden. Och det gör det ju även för oss egentligen, va. Men det är ju de här gråzonerna här som är besvärliga, va.
Ja.
Just för så förklarade man krig och anfall, och så är det inte riktigt längre.
Ja, precis. Förr var det lite mer någon som blåste in trumpet när det var dags.
Ja.
Och nu så bara pågår det.
Eller gjorde ett uttalande och så stod det i tidningarna och så läste de det sen att nu England förklarar krig mot Tyskland. Ja. Att de gick in i Polen. Ja. Nej, men det är ju det. Och ja, det blev fort tråkigt igen, Kalle, därefter sorken. Det var ju i och för sig lite tråkigt också, måste jag säga. Men jag tänker så här. Alltså, vi är ju inte skapta för det där informationsflödet.
Nej.
Just det här kan vi ju inte påverka så mycket.
Nej.
På något sätt så måste man ju lära sig att titta på saker, men inte låta det invadera en liksom på något sätt, va. Alltså behöver man hålla sig orienterad. Alltså jag vill ju gärna veta hur allvarligt det blir och vad som händer sen, va.
Mm.
Går ryssarna in nu, då är ju nästa fråga, vad gör de andra länderna? De förbereder sig väldigt mycket överallt, va. På ett värre scenario. Och när en sån här sak eskalerar, var stannar det någonstans?
Mm.
Ja.
Det var en sån här tweet jag läste igår som var, det var någon som skrev att det här Putins tal var så obehagligt att det lät som under kalla kriget. Och jag var ju lite för ung för att liksom bilda mig en uppfattning om retoriken under kalla kriget. Jag är ju liksom konsumerad kultur såklart som har med det att göra, och hade sommarställe på Muskö när jag var liten, så militärnärvaron var ju hög och så här. Men du som verkligen var, ja, men en del av kalla kriget.
Ja, men du vet att jag var ändå så pass ung så att jag funderar ju inte över retorik och sånt där. Jag visste nog kanske inte ens vad ordet betydde, va?
Nej.
Nej, Utan du vet, jag var ju ute och... Ja, vi har ju en från K4, en 40-åring som gör värnplikten som vi följer. Det är ett av de få kontorna som vi följer på i väntan på katastrofen faktiskt. Han är ute på sina sista övningar nu. Och han skulle göra en skidmarsch på 5 mil nu då. Snabbt upp, kortare tid än 24 timmar upp i bergen där va. Och jag, med det är jättetunga ryggsäckar. Och jag bara kommer ihåg det här. Du vet när det var djup snö. Och så åker du med en tung ryggsäck uppe va. Du vet. Går det åt fel håll så går det åt fel håll väldigt fort när man välter. Och just det när du står på näsan i djup snö och så är den lös. Och så får du den här tunga ryggsäcken över dig. Och du försöker...
Och så trycker
du
ner händerna och så blir det botten lös.
Ja, precis. Och när du ska försöka trycka ifrån, då åker bara händerna ner. Och så sitter du med kabelbindningar i kors och tvärs med fötterna. Så man sitter som ett skruvstäd. Alltså paniken är lite nära. Det får vara någon som kommer och hjälper dig väldigt fort där. Sånt höll jag på med.
Just det, du hade fullt upp och bajsen på sig liksom.
Ja, precis. Ja, det gjorde vi inte. Vi körde i gropar.
Ja, men jag förstår. Men är det här liksom, är det här det nya kalla kriget? Det är väl min fråga.
Nej, men alltså, det har ju redan dratt igång. Det hade ju varit som Warszawapakten hade börjat ta delar av NATO-länderna i princip i Europa. Eller, ja, alltså, det är väl... Fel
för du menar att det är värre än kalla kriget?
Ja, alltså det är ju upptrappat nu. Jag kommer inte ihåg incidenter där de sköt och så vidare under den tiden. Utan det var ju en... ja, och du hade ju inte det här med cyberkrigföring och det på samma sätt heller där. Utan det var ju kärnvapen och det var ju enorma mängder med kärnvapen. Mycket av det är ju borttaget nu va.
Men då så Expressen-reporten som lyssnar, rubriken är ex-officer, det är värre än kalla kriget.
Ja, just det!
Ja. Hur känns det att du har kallat svenska befolkningen infantila ungar i Expressen, Patrik?
Ja, men alltså jag är ju ganska, alltså jag var ganska rak och tydlig med de där journalisterna, alltså som jag kan vara här också. Alltså jag bara säger ju, alltså... Jag känner väl att jag går på slak lina många gånger även i podden här va. Alltså, nej, det är ju så här att det blir för mycket för en del och det blir, man vill inte blanda in för mycket politik va. Därför nej. Att vi vill ju att oavsett, och, ja men du vet, alla ska vara med och höja beredskapen, vi ska hjälpas åt, vi ska lära varandra och så vidare va. Och få så många, och engagera folk i det här va. För både du och jag tycker ju att det är allvarligt där och då vill man ju inte göra det va. Saken är ju att det är ju det. Men det roliga är ju så här att vi pratar ju vet du, om vatten och hur viktigt det är att kunna koka vatten. Och du vet massa sådana här grejer, i 35 minuter pratar vi. Och så lyckades de ur det materialet plocka ihop en utskällning av svenska befolkningen. Och så är det ju lite, sa jag, som inte är... Ja, jag skrev ju det, för jag är självironisk där. Alltså, Kalle får mediaträna mig lite, men han ser mig nog som ett hopplöst fall, tror jag.
Exakt.
Ja, men du vet, tänka efter när jag pratar, det går ju inte. Jag sa det till och med till journalisten där, alltså så här, för hon bad mig sitta still, för du vet när de ska klippa ihop, va?
Ja.
Så kan du inte bli att helt plötsligt så sitter jag långt fram och sen lutar jag mig bakåt och flaxar med armarna ena stunden.
Med skägget.
Och du vet, då sa jag till henne så här, du, när jag pratar, står jag upp då får jag hålla i mig så jag inte välter, sa jag. Så tänka efter, det går inte, sa jag. Det tog de inte med, som tur var. Men i alla fall, det är just det här med infantila ungar. För mig var ju det lite, du vet så här, alltså jag skäms nästan att säga det. Men du vet, man tänker och så pratar man lite vid sidan om berättelsen va. Du vet. Med journalisten. Lite off the record, fast record. Och det blev rubrik.
Nu har du lärt dig det, Patrik.
Du, det kommer jag inte ihåg nästa gång heller när jag går in för ett sånt där samtal.
Vad vill du brukar säga nu? Att upprepa sina misstag är...
Idioti! Jo, men man är ju idiot på vissa områden. Det är bara att erkänna. Sponsor av dagens avsnitt är samma som förra veckan, gasoltuben.se. Och där har ni en möjlighet nu. De har en pågående kampanj med bra nedsatta priser i och med att det går mot slutet på säsongen. Och vi har lyckats pressa dem ytterligare 5%. Där finns allt som har med gasol, ifrån olika gasoltuber hela vägen till kaminer, till kök, allting sånt finns där. Och koden för att få rabatt där är hemberedskap. Så passa på att utnyttja det, för det är ett väldigt fint erbjudande. Gasoltuben.se. Och tack så jättemycket för sponsringen.
Patrik, min kära Patrik. Krisen i Ryssland tuggar vidare. Men vi har ju andra lite mindre kriser här på hemmaplan. Det har varit ganska stökigt väder de senaste dagarna på många håll i landet. Här hos mig kom det mycket snö i helgen. Och igår så var det plusgrader och spöregnade hela dagen. Det blev översvämmade åkrar och diken. Det var snömodd, det var bilar i diket typ överallt när jag körde till förskolan. Det här med väder är någonting som faktiskt drabbar oss människor kanske lite oftare än elektromagnetiska pulser och zombieattacker och sånt.
Vulkanvinter och så.
Exakt. Så jag tänkte vi ska prata lite om att förbereda sig för väder. För det var nämligen så, när jag åkte till förskolan igår så, ja, men dels låg det en massa bilar i diket. Men på ett ställe så, det var en utfart, så var det en kvinna som stod med sin bil, en Audi A6, stod på tomgång. Och så framför bilen så var det en liten plogvall som då var alltså som grå sorbet, ungefär 40 cm hög. Och hon stod och försökte trampa ner den där med sina gympadojer för att komma ut med sin bil. Och då stannade jag bilen och frågade om hon ville låna en spade. För att då hade jag en spad, en liten snöskyffel på flaket i min pickup. Jag hade båda barnen, småbarnen i bilen, så att jag hade liksom inte riktigt ro och närvaro att hjälpa henne, utan jag lånade ut min spade och lämnade på förskolan och åkte och hämtade min spade sen. Och då kommer jag tänka på det där, att folk är inte så himla förberedda för väder.
För någonting så, nästan.
För någonting, nej. Men väder är något som händer ganska ofta. Så därför tänkte vi skulle prata om det för att höja beredskapen i riket. Hur har vädret varit hos dig, Patrik?
Ja, jag ska nog säga så här att vi tycker inte det. Jag har kommit 3 decimeter nu här då. Alltså det har ju varit några vintrar. Vi hade ju till och med en vinter här för 3 år sedan, tror jag det var, när vi inte fick tjäle i backen ens en gång. Det har vi aldrig varit med om förut. Då lärde sig räven gräva sig in under stängslet, den rackan.
Fy fan.
Ja, har vi aldrig haft problem med förut heller. Förrän då, och nu har vi problem. Väldiga problem med det. Men i alla fall, så det, vi
det är ju, jag måste säga till mina hundar bara, de skäller så jävla mycket.
Ja, det är skönt att det är dina hundar den här gången, Kalle.
Tystas! Bonnie, tyst!
Det brukar ju alltid vara mina hundar som skäller annars.
Idag var det mina hundar.
Ja, det är skönt att det byter,
ja,
ibland.
Ja, verkligen.
Du, nej men alltså, det är ju normalt att det snöar på vintern någonstans. Så grejen är väl så här, om man ska säga något då, så är det väl så här att det har ju töat och kommit om vartannat. Så vi har ju inte haft så mycket snö, men däremot har vi ju haft blankis överallt, va? Alltså det är ju besvärligt. Ja, och nu har vi 3 decimeter pudersnö på isen då.
Det låter halt.
Ja, alltså det är ju som paketbilar och sånt. Du vet, de här bilarna med B-körkort och som dessutom, ja, framhjulsdrivna, och sen har de en bakavlyft som gör att de blir baktunga dessutom.
Ja.
De kör ju inte upp hit längre. Alls.
Nej, okej.
Okay. Så att ja, så är det ju. Men det är fortfarande liksom lite normalt, va? Det är inget konstigt. Men man kan säga så här att just kunskaperna kring det här med halka och vinter, det verkar vara väldigt svårt. Jag blir liksom förvånad varje gång om man är en framhjulsdriven bil och det är besvärligt att komma fram. Då vänder man ju på bilen och backar den. Men sådana kunskaper, de finns liksom inte hos folk.
Vad sa du, Patrik?
Alltså, en framhjulsdriven bil,
ja,
tar sig fram. Om du tänker att du har en hal backe till exempel.
Mm.
Du vet, lite packad snö och så vidare. Då vänder du på bilen och backar upp den. Därför att bilen trycker sig liksom fram bättre än den drar sig fram, va?
Mm.
Och just det. För bakhjulsdriven är ju bättre att köra framåt.
Ja, det är ju det man oftast vill.
Ja. Nej, men alltså om du tänker att du måste vända bilen och det är en liten oplogad väg du ska köra in på för att komma runt. Då är det ju bättre att du kör in framlänges med den framhjulsdrivna bilen.
Och baklänges med den bakhjulsdrivna.
Precis. I och med att den backar bättre än framhjulsdrivna så är det ju så här att kör du framåt, då tar du ju stopp, va? När du inte kommer längre. Men då är den ju bättre på att backa än vad den var att köra framåt. Va?
Och tvärs. Gud, vilket bra tips.
Och samma om du är ute och åker på en väg och liksom det är så halt så att du kommer inte upp. Det kan vara så här packad snö eller någonting. Ja, men vänd bilen och backa upp för backen då.
Herregud. Att jag har levt 40 år utan att veta det här.
Ja, men alltså det är ju sådana här små grundkunskaper när det är vinter och halt och sådär. Och sen skyffel. Alltså, bilarna, speciellt om det är friktionsdäck, Stockholmsdäck på.
Oh, snap.
Ibland är man ju tvungen, men det är ju, ja, så är det. De har dem i Göteborg också. Nej, men ofta i städerna. Det är ju så faktiskt, om man inte ska vara ironisk, så är det ju så att när man kör mycket, det är ju besvärligt med dubbdäcken. De får ju inte ha det överallt heller inne i städerna, va?
Just det.
Men här, jag skulle ju aldrig köpa sådana däck, jag som bor här då. Men det jag ville säga är att man sätter, alltså glider du lite för att vara halt, bara precis råkar in i en snövall, ja, men då sitter du ju ofta fast, va? Har du då en liten skyffel? Ja, men du skottar ju loss det på några minuter, kanske, va? Få bort lite som trycker under bilen och däcket och så vidare. Så kan du ta det loss.
Det är, ja, men vi pratar lite noga om det här, Patrik, tycker jag. Det här är spännande. Ska vi börja med utrustningen i bilen? Vi har ju varit inne på det här förut.
Ja.
Men jag tänker att det är bra att göra en liten upprepning. Och då speciellt med fokus på vinter. Och kanske det minsta, alltså liksom minsta möjliga. Vad ska man absolut ha i sin bil? Då pratar vi inte typ möjlighet att laga mat. Utan
här vi lämnar det där som vi kallade för den där hemgångsväskan då.
Ja.
Nej, men jag måste ändå säga kläder och skor.
Ja.
Vi hade ju en incident söder om Göteborg efter motorvägen i snö och vädret där.
Mm.
Där folk blev sittande i drevsnö, lastbilar blockerade och allting. Och de hade inte ens vatten i bilarna eller någonting, va? Det satt en ung mamma med sin mamma och sin bebis i en bil bland annat.
Och
rapporterar de ifrån, va? Ja, men du vet, sitter du då där i pumps eller tennisskor, du kan ju inte ens lämna bilen, va?
Nej,
för då förfryser du ju fötterna jättefort, va? Du kan ju inte gå där och ta dig gåendes därifrån en gång. Så det här du sa, just tennisskor där när hon stod och packade snön där, va? Så är det. Och speciellt om du har barn, alltid barn, så är det ju så att allting blir mycket värre för dem. Va? De kyls fortare, de värms upp fortare, ju mindre de är, ju värre är det. Ja.
Mm.
Svårt att hålla kroppstemperaturen och så. Så, nej, men man ska ju ha rejäla vinterkläder. Det vet jag att Britta är ju från Umeå, din hustru.
Mm.
Så hon är väl noga med sånt, va? För det har hon väl ändå i kroppen. För det är ju lite...
Ja, men exakt. Det är ju väldigt, väldigt noga. Man har alltid liksom täckbyxor när man kör bil på vintern. Inte på sig, men med sig.
Ja, precis.
Och bra skor, möss och vantar och sådär.
Ja, för så är det, va? Och det som var där i Göteborg, visst, en mil är långt när det snöar och så, va? Så även om du är i närheten av Göteborg så blir du utsatt. Och så är det ju runt Stockholm också, va?
Mm.
Eller Malmö eller ja, det, ja, för Skåne så skrattar man ju mycket åt deras vintrar och så vidare, men de kan verkligen ha besvärligt när det är väl snöar där och blåser gör det ju där, va. Du vet, det drevar ju något fruktansvärt där.
Men så kläder och skor, varma kläder och bra skor så att man kan gå från bilen om man måste.
Ja, eller gå ut och arbeta om det är det som behövs eller någonting sånt där.
Just det.
Ja.
Och sen har vi skyffen.
Ja, och sen finns det ju en plusgrej där också då. Och det är ju egentligen snökedjor, va? För det är ju just det här. Det räcker ju egentligen med att det händer någonting. Alltså vägarna blir inte plogade och så vidare efter ett snöväder. Alltså vi har det här hemgångsscenariot. Mm. Har du snökedjor som i princip inte tar någon plats heller. Och det finns, de, alltså riktiga snökedjor, de är ju dyra. Det är ju tusentals kronor för att få 4 stycken till en bil, va.
Mm.
Men sen har du ju de enklare då. Från Biltema till exempel, där det rör sig om 100 lappar.
Mm.
Och de är väldigt bra jämfört med att inte ha några heller. Det innebär att du faktiskt kan använda bilen för att ta det hem. Kanske, om det är en par tre decimeter snö, så kan du sätta på snökedjorna och ta det hem i alla fall, va?
Är det svårt att få på snökedjor?
Nej, det är det inte. Men det är ju en sån där sak som, det finns ju olika system och tekniker och det utvecklas ju hela tiden, det där. Men man, det är ju en sån där sak som man måste öva på, va? Du kan inte bara ta fram dem och sätta på dem om du har traditionella snökedjor. Oftast. De flesta kan nog inte det, skulle jag säga.
Så man ska öva i liksom bra väder på,
ja,
hemma på parkeringen?
Precis.
Är det några mer utrustning du tycker man ska med sig?
Jag sitter och följer, alltså du har ju, jag vet ju inte vad folk tänker. Alltså folk har ju inte ens reservdäck längre.
Nej, nej.
Så jag tänker att man får...
Infantila ungar!
Alltså, ja. Nej, men
ja, nu får du leva med det där, Patrik.
Ja, nej, men alltså de har ju det här med sprayburk och sådär och det funkar ju alltså. Men jag tänker ju det här om, ja men tänk om du måste evakuera. Kommer ju inga bärgningsbilar och hjälper dig eller byter däck eller sådana här grejer, va? Alltså när du måste, speciellt om man bor i stan där man liksom är mest så här att det alltid är någon som kommer och hjälper dig, va? För man lever ju verkligen inne i det här där man är otroligt beroende av varandra och det är tjänster höger och vänster hela tiden, va? Mm. Men där kan det ju också vara det här att du kanske måste lämna. Så börjar man tänka i beredskap då är, och jag, ja. Det är ju några som bor i lägenheter och jag tycker ju det är jätteroligt att vi har med oss så många det. För att våran profil är ju inte, vi försöker ju ha med dem med utrustning och tänk i det här enklaste basala. När vi pratar gasol till exempel här, då har ju det perfekt. Men att det kanske är lite färre gasol, mindre gasoltuber man får ha sådär. Men att vi har så många som lyssnar på oss. Men många av dem, de odlar grönsaker på balkongen tror jag faktiskt som lyssnar här. Men de hör av sig till mig. Så, och de ställer ju frågor och det har varit jättevärdefullt för mig. Jag har ju bott i lägenhet i Umeå när jag var ung officer på Lidhem. Jag gifte mig till och med där faktiskt i Ålidhems kyrka och min son föddes där. Så jag har ju bott i lägenhet men jag har ju väldigt lite erfarenhet av det, va. Det är ju 30 år sedan över det. Och då lär jag ju mig utav de här på deras frågor. För utifrån deras frågor så kan jag ju använda min bredare erfarenhet då, va. Men jag ser ju det att bor man i lägenhet och det blir allvarligare kriser. Alltså... Om man bara vill förbereda sig för 2-3 dygns elavbrott liksom eller sådär. Men är det så att man vill förbereda sig för lite längre, alltså att nu blir det strömavbrott länge här, va? Nu kommer det inte att fungera, varken toaletter eller el eller värme eller någonting. Jag tänkte att sitta i de här områdena med tusentals lägenheter som finns, va?
Mm.
Alltså du måste ju ta dig därifrån och ha någonstans att åka.
Mm.
Ja. Då får man ju börja tänka på sådana här grejer som hur ser det ut på vägarna, va?
Mm.
Har du snökedjor så kanske du kommer iväg ordentligt även om det är oplogat, va?
Just det.
Och då är det ju så här att då gäller det ju att ta sig iväg innan det blir igensatt allting.
Mm.
Mm.
Så agera fort.
Ja, alltså du får göra en bedömning. Det här med att få information för att ta beslut, alltså. För, alltså jag tänker det. Tänk där i kylan på vintern. I något sånt här område i Göteborg där runt omkring. Med de här stora lägenhetsområdena som finns. Ni har ju samma i Stockholm också och bor där. Och så fungerar... Alltså tänk all jävla skit.
Mm.
Fan, det måste ju bli dysenteri och kolera och herregud alltså.
Mm.
Hur många har en sopsäckar hemma för att liksom kunna hantera det överhuvudtaget med spännband, va? Jag tror inte det är så fråga, många.
Hur ska man veta när man ska sticka då?
Alltså du måste ju få information. Det är därför radion är så viktig, va?
Och vilken information ska göra att jag bestämmer mig för att evakuera?
När du bedömer att det här blir långvarigt. Alltså mer än dagar.
Ja.
Enstaka dagar eller några dagar. Så tror jag man ska åka iväg. Och då gäller det ju också att ha bränsle.
Mm.
Så vart ska du åka? Vad har du folk? Det här måste du ju göra upp i förväg. Att bli det... Alltså då ska du ju ha något så... Ja, men det blir ingen kris, förstår du väl. Det har inte varit något sånt allvarligt på si och så länge. Ja, nej, men du måste ju ha någon som vill detta och är beredd på det. Och har du någon förälder som bor ute på landsbygden några mil bort eller så, så kan du ju ha det och göra upp med dem att man kommer dit. Titta över hur har de det med vatten och så vidare, för det är ingen självklarhet. Alltså jag hör ju ofta det här att på landsbygden säger man det, ja men vi klarar oss i stan, de inte kan och så vidare. Så tittar man då och börjar granska hur det är på landsbygden också. Nej, men alltså de har ju ingenting de heller. De bara tror att det är så himla bra, va?
Mm.
Visst, generellt sett så är det ju bättre på landsbygden. Absolut. Men många som bor på landsbygden har inte så bra förspänt heller då, va? Så är det.
Nej.
Så är det. Så man får ju se över den där platsen också. Men då kommer du ju bort ifrån tätheten och oroligheterna och så som blir en sån situation, va? Men då måste du, alltså du får ha några räkningar, hur mycket bränsle kommer att gå åt? Om du måste åka omvägar och sådana där grejer. Hur, kanske ska ha dubbelt så mycket bränsle som det går åt för att ta dig dit. Som reserv för att verkligen ta dig fram då, va, när du måste åka stora omvägar och sånt där.
Just det.
Och då får du kombinera det med... Till exempel om det är längre vägar. Att du får aldrig ha mindre än halv tank i bilen. När du parkerar den. Eller i kombination med reservdunkar då. Har du en liten bil, ja men ta två små 5 liters reservdunkar och ställ på golvet bakom säten eller någonting då, va.
Mm.
Så att du har bränsle och du har möjlighet att ta dig fram även om det är besvärligare väglag och så då, va. Och ja, gör en plan kring den evakueringen då. Nu kom vi långt utanför vinter, men det ligger ju, nej men det ligger ändå nära just för att kunna ta sig från platsen när saker inte fungerar, va. Det ligger ju, då tänker jag mig ju framförallt vinter för det är oplogat och så vidare, va.
Just det.
Mm. Ja.
Du, vilket upplyftande avsnitt det blir.
Nej, vi får väl ta, jag funderar på det här, vi ska ta och köra ett avsnitt där vi pratar just om... Alltså folk tycker ju det händer väldigt mycket i världen och det gör det ju också, va. Och det, vi skulle prata om det i något avsnitt också lite grann.
Ja.
Just mentala det, bitarna.
Det får vi återkomma till.
Ja.
Du, en grej som jag kom på att jag glömde fråga förut var om man kör i av vägen på vintern. Finns det några, ja, du nämnde det här med att man skulle backa om man ska vända så där för att inte köra fast. Om man har bakhjulsdriven bil. Finns det några andra trick för att ta sig upp på vägen igen?
Alltså det är ju det där med grundutrustningen. Jag började ju på det med att man har inte ens reservdäck längre, va?
Nej.
Nej. Tänk om du får punktering där under den där evakueringen. Och så hur bra håller det där sprayen liksom? Istället för att då ha ett åtminstone riktigt hyfsat reservdäck att sätta på, va? Och kan byta till det också. Det är också en grej som man får öva på då, va?
Mm.
Men sen har du ju sådana saker som startkablar, boxerlina. De där bitarna tror jag inte ens vi tänkte på förra gången vi pratade om det här, alltså. För det är ju sån grundutrustning, det hör ju till bilen liksom, va? För där har du ju draglina, att du kan dra loss en bil helt enkelt.
Ja.
Och om man sen uppgraderar det där, om man har en lite större bil, så är det ju bra att ha med sig kanske lite längre rep, kanske några spännband som ligger i bilen om du ska lasta saker på taket. Jag åker och hämtar bräder ganska ofta, då är det bra spännband, men de går ju också att ha när du vill ta dig loss.
Mm.
För den som vill göra lite självstudier, så jag kan nog inte förklara detta muntligt, men det var intressant att se. Jag hade ju en nästan 20 år yngre officer här på besök för några veckor sedan som jag berättat. Det är ju den här, han är läkare numer. Och hans GPS lurar iväg honom in på en liten väg här. Alltså nästan en skogstraktorväg, va? Men det går att köra bil där. Men det var ju bara det att det var ju 5 centimeter blank is under snön, va?
Mm-hmm.
Och det är ner i en bäckravin och upp igen. Alltså en riktigt sån spetsig, äventyrlig bäckravin som är jättevacker, va?
Ja.
Men han stoppar ju. Men det intressanta var, för han är ju också jägare då, va? Fast han är ju efter kalla kriget. Han utbildades uppe på K4 i Arvidsjaur och var officer där i 8 år då. Han började ju då med repen och med klena stockar, kan vi kalla det faktiskt, eller störar, och göra en egen vinsch där du vrider på dessa, va? Och så får du såna hävstänger med de här. Kan de vara 2 meter långa störar?
Mm.
Så du kan börja dra din bil framåt även i en uppförsbacke, va?
Mm-hmm.
Det blir som handgjorda spakvinchar nästan. Alltså spakvinch är ju något annat. Det är ju där du inte har en vinch utan motor, där du har en spak och drar i med kugghjul istället, va?
Just det.
Sådana har jag själv 2 stycken. För ja, de går ju att använda till så otroligt mycket, va? Ja, så är det.
Men han byggde alltså en egen vinch av rep och pinnar.
Ja.
Och det var ju tur för honom att han räddade upp det där. För jag tänkte att om man ska vara delaktig i podcasten, så låter det ju inte bra att han blir inlurad på en...
Nej, men det är GPSen. Jag kan säga att han är ju inte den första. Det är när de kommer från Arvika-hållet, så vill de att de ska köra den där vägen till mig genom skogen. För den är ju kortare, va?
Ja, jag förstår.
Så är det. Men hur som helst så... Ja, han kom inte loss, det var för besvärligt. Men han hade flyttat bilen väldigt långt. Men du vet, på den blankisen, han kunde ju ge en backa. Han kunde ju aldrig komma därifrån. Det var ändå en av de bättre fyrhjulsdrivna bilarna då. Så att det var ju så att en traktor kom med kedjor. Men det var knappt att den... Med dubb på kedjan, alltså.
Oj.
Och det var knappt att den lyckades ändå. Men det är en grej, så att... Det tror jag inte gemene man ska ha spakvinchar i bilen på vintrarna.
Ja, jag tänkte mer typ så att bryta av grankvistar och lägga under däcken och sånt.
Ja, du kan ju öka friktionen. Det går ju att ha alltså lastbilar till exempel. De har ju speciella sandlådor, så de sandar ju för sina däck.
Mm.
Så visst kan du ha det.
Det står ju ofta i backar också när man är ute och kör.
Ja. Salt är ju en sak. Alltså, är det sån här blankis, så ja, det är ju fantastiskt. Jag får ju använda det. Du har ju varit där, så även på tomten här så har jag ju en backe man får gå upp för, va?
Ja.
På grund av berget, och jag vill inte spränga och sånt där. Och där kan det bli riktigt halt. Va? Så jag har ju salt. Som jag, och är det blankis, alltså du vet så här, så du inte kan gå upp överhuvudtaget. Då, jag kan alltså gå och slänga det här saltet och gå bakom saltet. Och det är helt superfriktion alltså.
Jaha.
Så salt är, och det finns små hinkar att köpa med salt i, som du också, beroende på storlek på bil och så vidare, kan ha då. Va? För att, är det besvärligt, ja men gå ut och släng lite salt, så är det bara att köra upp.
Tänk att svaret på beredskapsfrågor nästan alltid är, ha salt hemma.
Ja, många är ju det. När det gäller havssalt, aldrig under ett halvt ton.
Nej.
Nej. Har du lärt dig nu, Kalle?
Patrik, vi annonserade ju att vi skulle prata om väder idag i podden och efterfrågade därför frågor på temat på Instagram där vi heter I väntan på katastrofen. Vi har naturligtvis fått alldeles för många frågor för att kunna svara på dem i podden. Men jag tänkte vi skulle riva av några stycken.
Ja, men kör på dem, för jag tycker att det är, nu har vi gett några grejer där, det med utrustning i bilen, och det går ju att fylla på, ja, så att man inte själv får plats i bilen såklart, va. Med bra grejer. Men det får vi stoppa där. Och så kör, för jag tyckte det var, kom väldigt mycket och väldigt många bra frågor, måste jag säga.
Ja, kul. Första frågan. Hur tänker ni om HARP? Går det att styra vädret? Vad är HARP?
Alltså,
är det en konspirationsteori?
Nej. Alltså, jag har inte studerat så väldigt mycket det där. Men det är lite kusligt alltså. Jag har faktiskt inte gått in och studerat det. Jag har bara hört talas om det. Och jag har trott att det är liksom sån här forskning och så vidare. Men nu fladdrar det förbi i samband med OS. Att vissa länder håller på att manipulera vädret. Och Kina är ett sånt. Och där kunde de ju då göra ett bättre väder under OS.
På riktigt?
Alltså jag djupdök inte i det. Det kanske låter konstigt, för det är ju, låter ju väl. Jag tyckte nästan själv det låter konstigt att jag inte hajade till och fördjupade mig i det nu när jag pratar om det. Men jag var väl, hade väl tankarna lite på annat håll kanske. Det har varit mycket att tänka på. Men så är det, va. Så att det verkar ju som att det är utvecklade tekniker som används, va. Och det...
Det verkar också lite som att det är mycket konspirationsteori kring det här om man läser lite på internet.
Ja, men det finns det ju. Det har du. Det, du halkar in på det här med flygplanen och så vidare. Men du vet, Kalle, det där med konspirationsteori, det är ju alltså ett ord som används för att används för att neutralisera och fördöma folk som ifrågasätter grejer, va? Alltså konspirationer, det finns ju, det har ju funnits så länge det har funnits människor, och då är det så här, hur, de håller ju på att konspirera nu i Ukraina där, det är ju hur mycket konspirationer som helst. Då kan man säga att pratar du om det, då håller på med konspirationsteorier, va. Men sen är det ju mycket tokerier också. Jag tycker det är ett bättre ord som det kan vara i vissa fall, och ibland är inte tokerierna tokerier, men man tror det, och ibland är de det. Men när det gäller det här med, det är inte långsökt att de kan påverka moln och sådana grejer. Men jag har inte tittat på det. Jag har inte tittat på det.
Då tycker jag att vi säger att vi inte vet.
Nej, det är bra. Men det, för den som är intresserad så går det att titta på det. Och jag tror att den informationen som fladdrar förbi mig runt omkring OS kan ha varit relevant information.
Ett tips kan vara att gå in och kolla på YouTube om HARP, så kommer din algoritm aldrig vara densamma igen. Nu går vi vidare.
Ja.
Här är någon som skriver, exakt allt för mig just nu. Vad gör man åt översvämning i källaren utan pump?
Oj.
Öskar och tvättsvamp.
Ja. Det är det enda. Så, hinkar och det, va.
Fy fan.
Ja.
Men det känns som att det finns ett bredare grepp att ta här. Hur ska man tänka för att inte få översvämning i källaren?
Jag har ju byggt mitt hus själv.
Ja. Va?
Och jag vill inte ha någon källare i huset, för jag såg det som en sårbarhet.
Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så är det. Och så beror det ju på var huset befinner sig och så vidare också. Va? Alltså det är ju väldigt konstiga platser de bygger hus på nu. Jag har byggt på 320 meters höjd uppe på ett berg över havet då. Ja. De bygger ju nere bredvid älvar som man vet svämmar över med några decenniers mellanrum eller sådär. Ja. Att de får ha försäkringar ens en gång alltså.
Min kompis som jobbar på jordbruket här i närheten av mig. Han var igår på väg ut för då hade det blivit översvämningar på åkrarna lite längre ut på halvön där vi bor. Därför tydligen så ligger de åkrarna under havsnivån och så har de byggt vallar för att hålla bort vattnet. Nu förslog inte de vallarna längre. Så nu blev det översvämningar. Då skulle de dit och fälla träd och gräva nya vallar och sådär.
Mm.
Så, men du vet att man måste ta sånt här i beaktning när man liksom anlägger sitt hus.
Ja, eller när man köper sitt hus och så vidare. Va? Ja. Men sen har du ju den här andra aspekten också. Och det är ju när det är lite äldre hus med källare. Alltså det byggde man ju på 40-talet. Ja, det finns ju riktigt gamla hus där du har såna här låga källare under en tredjedel av huset. Där det lite halv jordkällare nästan, eller lite gjutet, så kanske du kan ha någon tvättmaskin och grejer där nere, va? Men mer hela källare och sånt där. Så min farfar, han byggde ju på 40-talet, tror jag det var. Ja, och han hade ju hel källare på sitt hus, en sån riktig mur. Han grävde ur den. Med,
för hand.
För hand med spade och skottkärra, va. Ja. Så är det. Men det gäller ju dräneringen då. För den sätter ju igen. På äldre hus så kan det vara så att man måste göra ny dränering då. För att få bort vattnet.
Just det. Men och en annan tips till frågeställaren kan väl också vara om du bor så att du nu vet att det kan bli översvämning i din källare. Så är väl ett tips att skaffa en pump?
Ja. Du har ju sådana dränkbara pumpar. Som man ställer. Ja, vi pratade om det här när jag grävde och borrade en ny brunn här.
Mm.
Så blev det ju så... Alltså jag har ju en källa här. Så det bara rann som en kran som är uppskruvad rätt igenom det grävda dikets vägg. Rätt ut i diket när vi skulle dra in slangen då. Ja. Så att det gick ju inte att jobba där. Så mycket var det. Det var liksom inte bara det här liksom att det var som någon stod och spola med en grov slang rätt i, va.
Mm.
Där skulle jag ha gjort det. Ska jag göra en grävd brunn eller en sån här spetsbrunn som vi har pratat om. Nej, just men då gick jag och hämtade den här pumpen. Det är bara, de har enorm kapacitet dessutom oftast alltså. Många liter, stort flöde. Men då gäller det ju att man har ström då till en sån.
Ja.
Mm. Och en
bra slang.
Ja, precis. Och det finns ju speciella till dem. Och det är ju inga jättedyra grejer då.
Jag har en dålig slang. Den lossnar hela tiden. Jag måste ha en ny.
Ja. Ja, där är ju de här att du jobbar med klokopplingar. Det har jag ju berättat för dig, att gå bort ifrån de här, du som håller på med odling och så, bevattningssystem. Gå över till de här mässingsklokopplingarna istället. För det, de spricker och åldras och allting, de här plast...
Sluta stressa mig, Patrik! Jag har fullt upp redan. Nästa fråga! Har ni odlat kronärtskockor? Är det svårt? Nu vet du här, det är jag som har missuppfattat hela temat för frågestunden. Jag svarar, jag är odlat kronärtskockor. Nej, det är inte svårt. Men börja nu. Så dem nu.
Ja.
Det... Och plantera ut dem i början på... Jag kommer inte ihåg. Slutet på maj.
Ja, alltså det beror ju på frost och sådana där grejer. Alltså det är egentligen en perenn växt. Men den är ju... Tål ju inte de hårda vintrarna här uppe. Det finns, nu kommer jag inte ihåg, Herrgård kan det vara det. Det finns en del, visst finns det någon som heter Herrgård? Jag har inte odlat, jag har slutat odla. Jag minns
det som att du inte kom på förra gången vi pratade om.
Ja, jag odlade kronärtskocka, det måste vara 15 år sedan jag gjorde det sist. Jag tycker inte det är värt det. Men jag har haft väldigt fina kronärtskocksplanter som jag har krukat om, och du vet, de är 30 cm när man sätter ut dem och sådär, så att de, jag har ju ett kallare och ja, kortare växtsäsong och så här, och framförallt förr så var det ännu kortare, och då vill man ju ha stora planter så de är bra igång, va, för de ska hinna få upp de här fina blomknopparna då, va, och kronärtskockshjärtan och sånt där. Men det finns i alla fall, om du har lite bättre, som du tror jag skulle kunna odla de här perenna gamla sorterna som man har odlat. För då får du ju som buskar som skickar ut. Så det skulle kunna vara någonting om du letar upp det. Jag tror det var Herrgården hette.
Ja, spännande.
Ja.
Det får vi kolla upp.
Det har ju viss anknytning till vädret eftersom den är känslig.
Nästa fråga. Kan man planera trädgården på något sätt för att bättre ta hand om kraftigt regn? Kommer vi bara prata om swales nu?
Nej.
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 Du är mot swales, va?
Alltså jag har ju Richard Perkins som granne och vän.
Mm. Alltså, en granne, känd permakultur,
ja,
gårdsägare.
Han har ju åkt runt hela världen till alla de här stora guruserna i sitt vuxna liv, höll jag på att säga. Nu har han ju kört upp, hållit på en egen anläggning här där han har använt allt han har lärt sig senaste 8 åren kanske. Så jag har ju följt han hur det har utvecklats hans där och så. Ja. Och han, hade ju kommit in på det här med permakultur och skogsträdgårdar och sånt. Vad det nu kan vara, 15-20 ja. År sedan. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Men bra länge sedan och långt innan han flyttade hit. Va? Och jag var, han och Johanna var upp hit och käkade middag hos mig. Och jag pratade ju om swales. Och han bara fnyste åt mig då, va. Alltså det är jättebra teknik för riktigt torra områden. För där är det ju snarare så att du bromsar upp vattnet. Är det så du vill ha bort vatten som det ofta är. Alltså det är besvärligare att ta bort vatten än att tillföra vatten. Det kan man tänka på. Och här har vi ju just det som frågeställaren säger, att hur... Att man får för mycket vatten är hög risk här, och det är ett stort problem i och med att vi har oftast grundvatten och så, va. Men det finns säkert delar av Sverige med där det börjar bli problem med torka och grundvattennivåer och sånt där man kan överväga swales också då. Men här...
Bara för de som inte vet, swale är det som ett som en blandning mellan dike och stenkista?
Nej. Det är det inte, utan om du har sluttningar så har ju de lite former så här. Och kan man då tänka sig att man ligger på en konturlinje som är i det närmaste helt horisontell. Eller väldigt svagt lutande åt det ena hållet. Då gräver du ut ett dike som följer den här konturlinjen. Så när vatten kommer ovanifrån så bromsar det här upp, va. Och när du gräver ur där, då lägger du det nedanför diket så du får en urgrävning med en kulle precis nedanför dessutom. Och det håller vatten där. Så att det är bra att plantera växter i den där kullen som är precis nedanför diket då. Och det går att jobba på många olika sätt. Det handlar om att bromsa upp vatten på på olika sätt. Jag vet att Rickard, han har använt en metod med keyline-plog istället. Det är sån här djupa alveluckrare kan man säga, som du kör ner 60 cm i backen. Och det är också när vatten kommer så rinner de ner i de här djupa spåren då, va, som du har gjort i tre stycken. Och där följer också konturlinjerna, men svagt, svagt fallande. Så när vattnet rinner så får du ner det, och det för även med sig växtnäring och sånt ner. Och där är det ju, jag har ju följt han när han skapar jord alltså. Det är helt magiskt.
Alltså, coolt!
Ja, det är det. Du har mossa och enstaka strån på fältet på andra sidan grusvägen. Och på hand då har du liksom 1,5 meter hög timotej liksom, och stora tjocka blad. Du börjar gräva så är jorden liksom halvmeter djup, va? På några år var detta.
Jag känner att det var mitt fel att vi hamnade lite vid sidan om frågeställningen här. Jag ber om ursäkt.
Lättledd. Men det som är bra att göra är ju att ha, alltså det beror ju på hela kontexten. Alltså tittar du i skogen till exempel, i sluttningar och sådana saker, så har du ju, tappar jag det, men du har en typ av björkarna som står där det är mycket vatten, därför att de binder upp och tar vatten. Tar du bort de björkarna där, så kan du ju få sumpmark där till exempel. Va? Har du mycket vatten, ja men då är det ju bra om det är bevuxet. Annars slammar det ju igen och geggar igen. Har du träd så bromsar ju träd och buskar upp vattnet som kommer, så att det droppar snarare än slår ner i marken och så vidare. Va? Och sen får man ju jobba med diken och sådana saker också då. För att hantera vatten då. Man kan också tänka sig, om man ska odla där, att man lägger bäddarna, om man har problem att det regnar väldigt mycket, så att vattnet kan rinna undan, så att bäddarna inte ligger på tvärsen i en lutning till exempel, och blir nästan som sån här swale som vi pratade om då, va?
Just det.
Och bromsar upp. Det
och med lite upphöjda bäddar också.
Ja, just det misstaget avverkade jag min första egna odlingssäsong. Jag la dem på tvären och det blev otroligt regnigt, va. Och gud, vad vatten jag hade. Det var ju blev oj oj oj. Risodling. Jag hade bara inte sått någon ris.
Du, här kommer en motsatsfråga.
Ja.
Vad händer om det blir långvarigt torka som 2018? Hur ska man tänka kring sin krisberedskap kring det? Vatten, odling, bränder och så vidare.
Alltså det där är ju två avsnitt i sig själv då, va. Jag har ju tänkt en del på båda sakerna där, va. I och med att jag har en väldigt långsiktig beredskap och jag bor i skogen, och man tänker att man har haft en riktig nedgång, va. Behöver ju inte vara ett total apokalypse, men saker, alltså många saker har ju problem att fungera riktigt idag till vardags, som vi säger så, va. Så det blir ju det är ju kris nästan. Alltså jag tänker för det som dyker upp är ju såklart sjukvården. De har ju kris hela tiden, va. Alltså det var ju inte, det är ju inte bara den här pandemin, det var ju stabsläget tror jag när pandemin kom på vissa sjukhus i Stockholm, va. Redan. Men det är mycket annat också som är så, va. Och då är det ju lätt att tänka sig till exempel att det kommer inte så många och hjälper till när det brinner i skogen. Och hur fungerar det och så vidare, va. Så tittar man på sin omgivning. Många, alltså ibland måste du ju försvinna. Alltså det finns ju skogsbränder som är helt fasansfulla, va. De hoppar över breda sjöar, alltså de är fasansfulla, va. Det är eldkastare, va. Det är så höga temperaturer så allt bara fattar eld, va. Lite som de här bombningarna, terrorbombningarna som britterna gjorde bland annat över Dresden i slutet på kriget, va. Där de först kom med vanliga bomber och sprängdes under taken. Och sen kommer brandbomber. Och så blev det liksom eldstormar, va. Så de eldar ju upp alltihopa där, va. För att knäcka tyskarna det sista då.
Då förstår du inte med en vattenkanna med stril.
Nej, det gör jag ju inte det. Men så där kan det bli i skogsbränder också, va? Då är det ju att flytta på sig och veta vart man ska gå och flytta sig i tid och så vidare, va? Men sen, många gånger när man är på skogsbränder och så också, så kommer de ju krypande efter backen, va?
Mm.
Så är det ju också. Det beror ju på hur det ser ut just runt omkring dig. Och det går ju att, vet inte hur mycket man ska ta med sånt där, men det går ju att... Alltså man börjar diskutera grejer och tänker sig att allt har ramlat samman, då är det ju nödlösningar som ligger utanför vad man får göra och sånt där för att rädda upp situationen. Men vi går inte in på det. Men
alltså,
däremot,
du menar att man ska elda lite runt sitt hus eller?
Ja, möta elden med eld om man säger så, va.
Fight fire with fire.
Ja, så är det.
Och du kan bärs när man är bakfull.
Mm. Nej, men har du områden med tät barrskog runt dig till exempel, det brinner ju väldigt bra och då blir det nära huset. Kommer elden eller skogsbranden en bit ifrån, ja, tänd eld på din sida av det där så det hinner brinna emot elden ett tag då, så du inte får det precis på det med allt, hela kraften där, va?
Just det.
Typ sånt. Eller så går det att göra med gräsbränder också som kommer som okontrollerade och sånt där, va? Så att då finns det ju ingenting för elden att brinna i om det redan har brunnit upp när det kommer nära, va? Och då kan du ha det lite mer kontrollerat. Men jag har ju gjort så. Jag har ju bevattningssystem och pumpar och olika möjligheter att pumpa vatten, va? Jag har ju min djupborrade brunn som jag kan få ström till på många olika sätt. Du behöver inte gå in på det har vi pratat om tidigare. Men det är ju ett sätt att få upp vatten. Det är ju inte grundvatten, det är ju djupvatten, va? Utan det är ju reservoarer längre ner. Och då är ju den första bevattningsanläggningen jag köper, det är spridare, sådana här sektorspridare.
Mm.
Och det är ju för att det är en del av brandskyddet också. Därför att med hjälp av dem, om jag kan hålla igång en pump även utan elektricitet, med elverk, bensindrivna pumpar eller vad det än är för någonting, va? Så kan jag ju blöta ner områden runt huset. Ganska smart. Stora områden om jag har tillgång till brunnen eller som reserven i mitt fall är IBC-tankar. Den anläggningen är för tillfället inte färdig och jag har lite mycket IBC-tankar med. Så bor man i närheten av mig i Värmland här och vill ha IBC-tankar så har jag till salu. Då får man kontakta mig. Jag vill bra med lite.
Kan man få rabatt om man lyssnar på podden?
Alltså,
ja, man vet bara om erbjudet om man lyssnar på podden.
Ja, precis. Nej, men det går att kontakta mig på det om man vill köpa någon eller några stycken. Så är det. Jag skulle göra fiskodling, men jag fick ta det i nästa liv som min hustru. Så att jag har lite fler än vad jag behöver till regnvatteninsamlande. Ja, så är det.
Jag har ju grävt en damm lite för det här ändamålet.
Mm.
Jag har lagt ner regnvatten från taket på bostadshuset till den. Det är nytt för, ja, i höstas fixade jag det. Och nu är dammen väldigt, väldigt stor och översvämmad och... Vi får se hur den håller vattnet till i vår sen.
Mm.
Men det blir spännande att se. Men det är väl antagligen svaret på det här med odlingar. Att man måste ju ha vatten sparat på något sätt. Eller möjligt att få upp det ur långt ner i marken.
Ja, och just när det gäller bevattning så har vi ju pratat om det tidigare också. Just det här med att man underskattar oftast hur mycket vatten det behövs, va?
Mm.
Men vet man med sig att det är torka, då går man ju och inte har... Alltså det beror ju på storlek. Alltså alltid med hela kontexten så blir det ju olika lösningar beroende på, va. Men om man utgår vad det troligaste är att det är en mindre odling, då går du över på vattenkanna. Säg att du har en eller två IBC med regnvatten. Och vi tar det snabbt då. Ska du ha 25-30 mm för optimal tillväxt i grönsaksodling på fältodling då, så är det 25-30 mm i veckan. Regnar det 10 så vattnar du 15-20 beroende på jordart och så vidare. Va? Lera kan du vattna lite mindre och sandjord lite mer och kanske till och med dela på det. För det rinner ju undan så fort i sandjord. Va?
Mm.
Men då om du har ett trädgårdsland och potatisland, eller ja, trädgårdsland framförallt och grönsaksodlingen där, potatisen är annorlunda. men det tar vi inte nu. Så är det ju det. 100 kvadratmeter, 10 gånger 10 meter. Du behöver alltså 3000 liter i veckan om det är torka, va? Och det hör man ju då att då förslår ju inte såna här vattenreserver någonting, va? Och det är ju när man kör med spridare och låter det regna ner då, va? Över hela ytan. Men sen kan du ha droppbevattning. Och det har jag investerat i nu senare också. Men jag tog det här med sektorspridarna först. Och det var just med tanke på att jag ville ha möjligheten att sprida ut mycket vatten över ytor runt huset och så. Va? Och sen är de ju användbara. För droppbevattning måste du ju bygga upp liksom och så. Va? Vill du bevattna ett område så är det ju så enkelt att bara dra ut en slang och ställa en sektorspridare där. Så de är ju lite mer användbara. Men droppbevattningen är ju mycket resurssnålare.
Just det.
Alltså när du droppar, du kan ju till och med ha nedgrävd droppbevattning.
Mm.
Då blir det ju ingen värme eller avdunstning överhuvudtaget. Då är du ju liksom redan nere i jorden och vattnar rötterna där nere, va? Just. Men har du en mer flexibel lösning, vill ta in den på vintern för ökad hållbarhet och så vidare, så lägger du den uppe i raden eller mellan två rader om det är ganska tätt och så vidare då. Och då rinner det och droppar ner i jorden direkt istället för att fara upp i luften och solen lyser och det blåser. Och jag beskrev ett väldigt dåligt tillfälle att vattna med spridare på, men ja, du vet. Det hinner försvinna ganska mycket vatten faktiskt när du kör med spridare som inte kommer ner ordentligt.
Just det.
Så droppbevattning, och det tredje är ju att du går till IBC till kranen i botten, fyller. Har du en IBC, det är 110 liters vattenkanner. Då kan du, och då kanske man gör så här om man har vattenbrist och så ja, då kanske man inte vattnar optimalt, utan man kanske vattnar tillräckligt.
Just det.
Ja,
att man 110 liters vattenkanner, det låter som en kväll i juni för mig.
Och jag ser dig springa omkring där i dina shorts och poppa toppar dem i vattenkanner hela kvällen. Ja.
Ja, men jag har alla olika system. Jag har både droppbevattning och spridare och vattenkann för lite olika platser i min trädgård.
Mm.
Droppbevattning med timer är ju skönast, om jag får säga så.
Ja.
Vi går vidare, tycker jag, Patrik. Här kommer en fråga om att begränsa / stänga av utrymmen i huset. Hur ska man tänka där?
Med kyla.
Ja, precis. Jag tror att det är det.
Ja. Alltså det är ju också det här med vad har jag för information? Hur långvarigt blir det här? Vad bor jag i för hus? Vad blir det för skador på huset om temperaturen sjunker till exempel och så?
Mm.
Är det en lägenhet, har vi sagt tidigare, så är det ju oftast bara en sida som är yttervägg. Om du inte har en hörnlägenhet, då har du ju två sidor på lägenheten som är utåt, va?
Just det.
Så att har du ett fristående hus, då är ju allt en yttervägg.
Mm.
Så att en lägenhet, det är ju det här med gasol. Du får ju inte ha lika mycket gasol i en flerbostadshus som i en enfamiljshus. Men å andra sidan så kyls det ju mycket mindre där, va. Och det kan man ju också tänka sig då när man tittar, alltså en riktig sån beredskapstyp. Här har vi en lägenhet. Okej, okay. Det där lilla rummet som vi har som reservrum för att hålla temperaturen, det ligger mot en yttervägg. Det här är inte en lägenhet vi vill ha. Det där föräldrasovrummet ska helst ligga inne i lägenheten mot innerväggar, va? Där det ligger andra lägenheter på andra sidan då, va? För då går det ju lättare att hålla värmen i den, va? När det tjuter i knutarna liksom, så.
Det kan ju leda till andra problem om föräldrarnas sovrum angränsar till en annan lägenhet, vill jag bara säga.
Okej. Ja. Men i alla fall, avgränsa. Du får ju ta beslutet utifrån den information du har. Och vad har du för, där inbegriper ju hela kontexten. Information utifrån, vad är det som har hänt? Göra bedömningar av det. Vad har du själv för utrustning? Ja, har du en sån gasolkamin som vi har kampanj på nu och gasol som räcker några dagar och det här verkar som att det kan vara åtgärdat på, ja men håll igång hela lägenheten då, men kanske något försänkt temperatur. Man kan ha på sig tjockare tröja och tjockare strumpor och sova och ett extra tecken när man sover. Eller ser det ut att bli riktigt besvärligt, ja, långvarigt och så, och du inte har någon kamin, nej, men då kanske man får gå in i ett litet rum tillsammans. Se upp för kolmonoxiden om man håller på med värmeljus eller fotogenkaminer eller allt som behöver syre för att brinna då. Även värmeljus alltså.
Mm.
Om, speciellt om man är många, ett litet utrymme. Och sen har du, han frågar väl om iglo också, alltså det går ju med tält, det går med ett bord, större bord som man hänger någon form av duk över, alltså täcke, filtar, presenning, vad som helst, så att du skapar ett mindre utrymme i det större utrymmet helt enkelt. För då får du upp ytterligare några grader där inne, va? Så, men i flerfamiljshusen, det ska mycket till innan det blir, alltså temperaturerna sjunker, det gör de ju alltså. Men jag har svårt, det är mer, alltså det är ju bekvämlighet också om du ska vara någonstans väldigt länge. Så det är skönt att kunna ha lite varmare där.
Men om, annars så kan man säga, om man begränsar utrymmet och man är flera stycken och är nära varandra, har varma kläder och gott om mat, va? Då kan man hålla värmen ganska bra utan någon extern värmekälla.
Ja, det kan du göra. Speciellt om du tätar och hänger upp. Alltså, förr hade man ju persienner och i många hus har man ju fortfarande. Det finns ju äldre hus fortfarande också. Allt sånt där hjälper ju till att bromsa strålningen genom fönstret till exempel, va? Man kan hänga för saker för att minska värmeutstrålning och sådana saker också. Hänga filtar över fönstren. Man kan om det börjar bli riktigt kallt. Men det är ju hela tiden det här det är ju alltid en fördel att blåsa ur ett rum jättefort och byta luft, va? Istället för att ha något som står öppet hela tiden och små drar, va?
Mm.
Därför att gör du det fort, ja, då byter du luften. Men värmen i saker och väggar och allting är ju liksom kvar i princip, va? Byt luft, storvädra, kort och mycket fördelen när det gäller det där, va?
Smart!
Ja.
Jag bara kom att tänka på en grej. Jag läste en sån här permakulturbok av en som hette Ben Falk, tror jag. Heter han så?
Det är nog han som höll på med risodlingar och sånt, va?
Ja, men exakt. Ja. Han bor i nordöstra USA, så att klimatet är ganska likt här. Det är annars en utmaning när man ska läsa böcker om spännande projekt runt om i världen. Att ofta är de ju på ställen som inte riktigt som stämmer överens med hur vi har det här i Sverige. Men jag tycker han är ganska bra. Han pratade om att använda en värmekamera för att se var huset läcker värme.
Mm.
Det tycker jag var så himla smart.
Har du varit ute? Du är ju jägare. De brukar,
ja,
ju
precis,
ha värmeplikten.
Ja, precis. Det var mitt tips. Jag har faktiskt inte gjort det. Men jag blev sugen nu när vi pratade om det här med att det läcker värme och sådär. För sådana värmesikten är ju ganska vanligt bland svenska jägare sedan man fick börja skjuta vildsvin med sådana.
Ja. Ja.
Om du känner en jägare så kan du säkert låna ett värmesikte och kika lite på ditt hus och se var värmen tar sig ut någonstans.
Mm. Alltså det är ju så här, vet du, de här bikuperna jag håller på med och utbildar på och tillverkar och säljer och så vidare. Där är det ju luft under taken och så vidare. Så man ser inte så mycket. Och då är det så här att där är ju en sån kamera perfekt.
Mm.
Därför då ser du värmen ifrån klotet lite grann, för den har ju väldigt små temperaturskillnader, en sån där kamera man kan liksom kalibrera in den på, va. Och jag har en vän som är jägare och har sånt där, han brukar till och med använda det där siktet och kolla i naturen i mörkret och så. Men han har inte kommit på detta, men så gick han ju ut och tog bilder, så såg vi att alla tre bisamhällena levde.
Oh,
och satt på perfekt ställe, precis över flusterhålet, in där de ska sitta liksom. Helt perfekt. Ja.
Du, Patrik, vi ska avsluta med fått ett gäng frågor om blixtnedslag. Det verkar som att
folk... Ja, men där har jag en säker metod som min pappa lärde mig när jag var liten.
Ja, hur ska man undvika att bli träffad av blixten?
Man lägger sig under sängen med en morot i munnen.
Okej.
Okay. Jo, har du hört talas om någon som har fått en blixt i sig som legat under sängen med en morot i munnen?
Nej, ja, nej,
det
är
där ser du. Göteborgs humor kallas det.
Ja, 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 ja.
Det är olika kultur. Det är lite, du vet, det här med humor har med kultur att göra, så det kan vara lite svårförståeligt.
Ja, det kan vara svårt.
Ja.
Ja, jag tyckte det var kul.
Ja, lite roligt var det. Tycker jag i alla fall. Ja, skitsamma.
Men ska man ha gummistövlar på sig också, eller?
Nej, det är ju, du har ju något som heter Faradays bur. Och det har ju det med att har du en bur så... elektromagnetisk strålning till exempel och sådana saker kan ju avskärmas med det också. Men framförallt så är det ju så att strömblixt är ju en laddning, alltså laddade partiklar kan liknas vid väldigt hög spänning och så då. Och den följer utsidan på en ledare. Så bilen är ju det klassiska att sitta i faktiskt.
Just det.
För det är som en bur, va? Metallbur. Sen är det ju det här med träd, att det gärna slår ner i träd och det kan vara enorma krafter alltså.
Jag såg en film på internet häromdagen, tre personer som sökte skydd under ett träd när det regnade, så slog blixten ner i trädet. De föll som furor.
Mm. Men just det här att det alltid slår ner i högsta punkten, det stämmer inte.
Är det en myt?
Ja, det är det. Jag har nämligen sett det med egna ögon.
Ja, men då vet jag att det är sant.
Ja. Vi hade, när vi flyttade hit och, på 90-talet, så var det, alltså jag har ju inte den här åskrädslan, blixträdslan som många har. Jag förstår att de ställer frågorna angående utifrån det lite grann då, va? Men jag har suttit i bilen här ute. Ofta när vi har kommit hem och kommer i ovädret så sitter vi kvar i bilen då. Och jag kommer så väl ihåg en gång när vi hade varit och badat och avbröt det där för det här stora ovädret rullade in då. Så när vi körde upp för backarna här, upp till våran boplats då, då slog det ner. Det var min hustru som körde. Och vi, det var som en kalanka-film nästan liksom, du vet, det bara blixtra till framför bilen. I djupaste delen på diket, och då åker vi alltså i en grusväg in i skogen.
Oj!
Och du vet, så kommer det liksom en sån här vinglande rökpelare upp efteråt den, va? Och jag går ut med badlakan och fläcker där då. Och då kör vi ju in här på gården sen då, men då sitter vi kvar i bilen och då ser vi efter en stund, för det pågår ett bra tag det här alltså. Och det är ju sådana där riktigt, vet du, så det skakar om allting, va? Då kommer ju brandbilen bakom oss sen då.
Så då. Alltså för att släcka branden som du redan har släckt?
Nej, då hade det slagit ner och tagit sig i en lada lite längre bort.
Jaha.
Så är det.
Men alltså, jag visste inte ens att man skulle vara rädd för blixten på riktigt. Jag trodde det var en grej som man pratade, alltså som kvicksand, som var en grej när man var liten, att det var farligt.
Men... Nej, men du, innan vi, de grävde ner ledningar och sånt i backen djupt här hos oss. Och det var luftledningar en bra bit på vägen och sånt där. Alltså jag har suttit i sängen här och kontakterna har slagits ur, alltså stickkontakter och sånt, och farit ur väggarna, va?
Oj!
Ja, det är ju bara tur att det inte börjar brinna. Så att blixt är alltså du har ju det här med sannolikheter och så vidare.
Mm.
Förmodligen så gör vi saker till vardag som är, du vet, det vanliga. Sätta sig i bilen och köra till jobbet.
Just det.
Ja. Men det är ju en reell fara. Men jag har inga risk. Alltså risken är väl minimal. Hur många är...
Alltså så länge man inte gör något. Jag vet, min svärmor har blivit träffad av blixten. Hon pratade i telefon. Hon skulle ringa till grannen och säga att hon skulle dra ur telefonen ur väggen eller vad det var. Ja. Hon blev då träffad av blixten. Det var ju otroligt läskigt.
Ja, det där är ju en sån sak som man kanske kan nämna. För det var ju en typisk grej som alla fick lära sig när vi var barn. Det gällde ju även dig, även om jag är några år äldre. Just det här att när det är åska får man absolut inte prata i telefonluren. Det är ju, vi har ju, känner ju alla folk som har fått en blixt i örat, höll jag på att säga, va?
Ja.
Och de, och överlevde de, så var det ju inte så kraftig då, men att det smäller till i örat på dem, va? När de ska ringa till grannen och säga att det åskan kommer nu.
Men du, okej, okay, så sitta i bilen är bra.
Ja, det är ju en, det tycker jag att den som är rädd för åskan, alltså den här mentala aspekten också, använd dig av bilen och ha det som en trygg plats där du, för det är ju jävligt otrevligt att vara så rädd också. Och ja, jag vet ju hur det är när man blir invaderad. Det är inte alltid lätt att hantera det, va?
Nej.
Så att, ja, så är det.
Vad ska man göra om någon blir träffad av blixten?
Alltså det är ju grundläggande första hjälpen i så fall. Att du går in och kollar, är den vid medvetande? Andas personen och så vidare, va? Har den någon puls? Och så får du ju larma såklart.
Mm.
Om du ser att de är väldigt dåliga. Ja, hela den delen helt enkelt då, va? Med hjärt-lungräddning och sådana saker om det behövs. Till hjälpen kommer.
Är man säker inomhus?
Alltså, ja, det beror ju på bostaden. Som jag berättade, jag fick ju en gång när jag var ensam hemma sätta mig långt ifrån kontakter och allting, va?
Ja.
Så är det. Så att det finns ju platser i hus som är säkrare. Så är det.
Mm.
Men jag tror att de flesta moderna bostäder och uppgraderade elnät och sånt där har gjort att det här inte förekommer så mycket, utan det är ofta om du har äldre hus långt ut på landsbygden där det är gamla elnät och sånt där. Vet inte hur det var på småländska höglandet till exempel efter stormen Gudrun, där de fick göra om nästan allting, för det hade ju blåst under med träd, alla ledningsstrukturer och sånt där, va? Så där har de väl uppgraderat nu, men det finns ju andra delar av landet där det kanske är. Här i mitt område i glesbygden, där är det ju enorma kostnader medan vi har bott här. För elavbrott, du vet, tunga träd som går över ledningarna och sånt där, va. Kommer linjearbetare med teksnätskidor på taket på bilen och får åka ut och stöppla ut i skogarna i leddistributionsnätet, va. Det här har de ju grävt ner precis allting. Det finns några få områden där det inte är så. När vi får elavbrott här nu, vilket är, förr fick vi det flera gånger varje vinter, för dels var det ju mer snö och ofta 80 centimeter, knappa metern och sånt där, va, med snö.
Mm.
Ja, men då, nu är det ju kanske något enstaka, och då är det ju ofta större fel, va. Alltså det är större områden som får då.
Just det.
Så är det.
Okerok! Tack så mycket för alla frågor. Vad fint. Och tack för alla svar, Patrik.
Ja, du också har svarat en del, va. Men ja, herregud, jag trodde det hade gått någon timme och tänkt, ska vi sluta redan? Men det har ju gått snart en och en halv timme, 1:20.
Men om man ska sammanfatta så kan man väl säga så här, att tänk lite på väder. För det är en katastrof som drabbar nästan oss alla varje år. Så tänk lite på var du bor och vad du gör och hur väder kan påverka dig och din plats. Och ha lite varma kläder i bilen om du ska ut och köra när det är kallt.
Speciellt om du har barn då, så blir det ju extra viktigt. Men jag skulle vilja säga så här, att hitta ett förhållningssätt till saker. Att det är roligt att förstå, att det är roligt att lära sig saker. Så lär dig om din plats. Så som människor har gjort genom hela historien. Man behöver liksom inte vara avstängd ifrån allting, va. Alltså det är liksom ingen udda grej att förstå sig på platsen där man lever och bor. Utan i ett historiskt perspektiv så är det jädrigt knepigt att inte bry sig om det, va.
Mm.
Sitta där som en Ja, nej.
Ja, men inte bara att, men liksom inte bara att det är för sin säkerhet, men för att det blir roligare också.
Nej, någon noje, överdriven, extrem grej, va? Om man ser på det på det sättet, så är det väl nästan det som är lite konstigt. Utan hitta, tycka att det är roligt, förstå vad händer och så vidare, och vad kan jag tänka på och sånt där, va? Och det gäller ju allting.
Precis, alltså för det jag skulle säga var, jag gjorde en intervju häromdagen, och då, det handlar om träd, vi pratade om träd på olika sätt, och då så sa jag så här, typ att det är så härligt till exempel att gå i skogen med någon som kan mycket om fåglar, det är så himla kul, för att då kan de säga vilka fåglar man hör.
Ja.
Och då känner man som en högre närvaro och en starkare koppling till platsen där man är.
Mm.
Och lite så är det väl med det här också.
Ja, men det med guider som visar en in i nya världar, alltså jag har ju väldigt dåligt, alltså det är med konst och jag förstår mig inte på detta, va.
Nej.
Men om jag kommer till ett konstmuseum och så kommer en sån där fantastisk guide,
ja
men jag kan ju bli helt tagen, jag kan ju nästan bara gråta när de visar mig in i den där världen, va. Och det är lite samma med musik och sånt där också, att jag är, det är ju, man, nej men jag är inte så kunnig på de där grejerna, men har jag någon då som visar mig in i de världarna, då blir det ju, ja men det är lite grann som en blind som börjar se, om man säger så.
Ja.
Det är ju faktiskt det.
Och den guiden hoppas vi att vi kan vara för dig som lyssnar in i beredskapens förtrollade värld. Stort tack för att ni lyssnar. Patrik, du ville avsluta med en grej, va?
Just det! Jag vill påminna om Prepbox nu i dessa tider här. Våran matlåda med mjukkonserver som alltså har lång hållbarhet på flera år och är perfekt att ta med sig även på utflykter och sånt om man vill omsätta det. Men framförallt är det också den perfekta maten att ha ifall man behöver flytta på sig, alltså ryggsäcksmat och så vidare, va? I och med att det är mjukkonserver så är det även vatten i. Och det innebär att du behöver inte bära med extra vatten för att fukta upp det. Man kan till och med äta den kall, även om det är mycket trevligare att äta den varm då. Och den hittar du på prepbox.se. Det är 18 lunch-, middagsmåltider och 12 frukostar. Plus en väldig massa snacks. Och totalt sett så är det alltså 25 000 kilokalorier. Och det innebär att för en person så är det minst 12 dagar. Och är man en familj med två barn och så vidare så är det 3 dygn då. Och den är perfekt just i det här kortare perspektivet, lägenhet, villa och så vidare, där du vill vara förberedd för en vecka eller två. Då toppar du upp med en eller två sådana lådor. Men sen vill jag också säga så här, vi vill ju och uppmana till att, alltså det är viktigt det här att vi höjer beredskapen i hela landet. Vi hjälps åt med det, för vi är ju beroende av, alltså ska vårat samhälle fungera i kris och krig så är det viktigt, och det är det vi kan höja snabbt eftersom beredskapen är låg i hela landet, så är det hushållen som vi kan höja fort. Prepboxen är den perfekta presenten. Födelsedagar, bröllop, julklappar, nu är det ett tag till dess, men en perfekt present att ge bort till någon som du tycker behöver ha det, va. Som du, då hjälper du till att höja beredskapen i det hushållet också då. Prepbox.se.
Tack för idag, Patrik.
Tack, Kalle.
Vi hörs igen om en vecka. Tack för att ni lyssnar. Följ oss på Eventan på Katastrofen på Instagram. Maila hej@katastrofen.se om det är någonting. Till exempel om du har en fråga som du vill spela in som ljudfråga. Spela in den i telefonen och maila till hej@katastrofen.se så svarar vi på den. Ögon och böj!
Gärna ljudfrågor!
Ta hand om varandra! Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.